Når barmhärtighet och frid föröken sig hos oss i vår kännedom genom Herren Jesus Kristus. Jag kommer att läsa inför min predikan denna veckans kyrkliga text. Igår var det den femte söndagen efter pingst. Och jag tänkte läsa den dagens gammeltestamentliga text. Enligt den första årgången. Och det finns i profeten Jonas bok i den tredje kapitlet från första till femte versen, även tionde versen, och sen fortsätter den på den fjärde kapitlet från första till elfte versen, och orden lyder i Jesu namn. För andra gången kom Herrens ord till Jona. Ge dig till Nive, den stora staden, och förkunna vad jag befaller. Och Jona gav sig iväg till Nive, så som Herren hade sagt. Nive var en oerhört stor stad. Det tog 3 dagar att färdas genom den. Jona började gå genom staden. Han gick en dag och han förkunnade. Om 40 dagar skall Nive förstöras. Folket trodde på vad Gud hade sagt. De utlyste en fasta och alla, stora som små, klädde sig i säcktyg. När Gud såg vad de gjorde, att de upphörde med sin ondska, avstod han från det onda han hotat dem med. Han lät det inte ske. Då blev Jona mycket missnöjd. I vredesmod bad han till Herren. Herre, var det inte det jag trodde redan där hemma? Det var därför jag ville fly till Tarish förra gången. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud. Sen till vrede och rik på kärlek, beredd att ångra det onda du hotat med. Så ta mitt liv, Herre. Det är bättre för mig att dö än att leva. Herren sade, har du själv att vara vred? Jona lämnade staden och slog sig ner i öster om den. Där byggde han sig en hydda så att han satt i skugga medan han väntade på att få se hur det skulle gå med staden. Herren Gud lät nu ett kurbitsträd växa upp över Jona. Det skulle skugga hans huvud och befria honom från hans missnöje. Jona blev mycket glad över kurbitsen. Men i gryningen nästa dag lät Gud en mask angripa trädet. Och det vissnade ner. Och i soluppgången lät Gud en glödhet östanvind blåsa. Solen brände Jonas huvud. Han var nära att svimma och önskade sig döden. Det är bättre för mig att dö än att leva, sade han. Då frågade Gud honom, har du skäl att vara vred för kurbitsens skull? Jonas svarade, jag har alla skäl i världen att vara vred. Herren sade, du bekymrar dig för ett träd som du inte har lagt ner något arbete på och som du inte själv fått att växa, som kom till på en natt och försvann på en natt. Skulle då inte jag bekymra mig om Nineve, den stora staden där det bor över 120 000 människor som inte ens kan skilja på höger och vänster och dessutom många djur. Amen.
Mutta Jumala kysyi Joonalta. Onko sinulla mitään syytä olla suutuksissa risiinikasvin tähden? Joona vastasi, kyllä on, tahtoisin kuolla. Herra sanoi, sinä suret risiinikasvia, vaikka et ole nähnyt vaivaa sen vuoksi, etkä ole sitä kasvattanut. Yhden yön se vain eli, Yhden yön jälkeen se kuihtui pois. Enkö minä säälisi Niiniveä, tuota suurta kaupunkia? Siellä on enemmän kuin 120 000 ihmistä, jotka eivät pysty edes tekemään eroa oikean ja vasemman käden välillä. Ja lisäksi paljon eläimiä. Aamen. Minä istuin perjantaina.
Jag satt på fredagen.
Avajaisseuroissa.
På mötet när det sommarmötet började.
Sieltä penkkiriviä tuli pieni valkotukkainen poika.
Helt plötsligt så kom det en liten vithårig pojke där mellan bänkesraderna. Det var mitt barnbarn.
Se tuli sieltä penkkirivin välistä.
Han kom mellan bänkraderna. Med händerna upplyfta och med ett leende på läpparna.
Minä nostin tuon pojan syliin ja
jag lyfte upp den här pojken i min famn och jag frågade: har du roligt?
Poika vastasi.
Och pojken svarade:
jo.
Väldigt fint på ett livligt och bra sätt. Ja.
Se oli lapsenlapsen tulkinta.
Jag tänkte att det var barnbarnets tolkning om det som är mötesmottot på det här sommarmötet. Herren, här är det gott att vara. Men nu handlar våran text om en man som inte hade det så bra ställt. Precis som vi hörde här i slutet av texten. Han hade det så jobbigt och dåligt att vara att han ville dö, sa Jona.
Me nyt käymme tätä tekstiä vähän lähemmin tutkimaan.
Nu kommer vi att undersöka den här texten lite närmare.
Tällaisen tekstin kohdalla.
Och till en början så kan man säga att när man läser en sån här text så skulle det vara trevligt att
onpas siinä änkyrä mies.
Så skulle det vara trevligt och skönt att sätta sig på åhörarläktaren och betrakta det här därifrån. Att där finns det verkligen en stammande man. Men den här texten, den sätter en spegel framför oss. Framför dig och mig så finns det en spegel. Texten började alltså så.
Toisen kerran tämä
för andra gången kom Herrens ord till Jona.
Minä mietin tuossa, että
jag tänkte,
miksi Jumala halusi lähettää
att varför ville Jona. Gud skicka precis Jona? Han var en ganska vreg och otålig stammande man.
No, heti tähän on sanottava, että ei tämä mitään tavatonta ole.
Till en början så måste man säga att det här är inte någonting ovanligt. Vi kan minnas till en början oskpojkarna. Det var Jakob och Johannes. Vi kommer inte att prata om det här någon mer. Men när de inte blev emottagna på någon plats så kom de därifrån med näven uppe. Skulle du vilja, Herre, att elden skulle falla ner över de här människorna som inte tog emot oss?
Jumalan valintaperusteet, ne eivät noudata ihmisten kaavoja.
Guds urvalskriterier, de följer inte människors mönster.
Ei ole teidän ajatuksia.
Gud säger att mina tankar är inte era tankar.
Teidän.
Mina vägar är inte era vägar.
Näissä seuroissa on puhuttu jo Sauluksesta.
På dessa möten så har man pratat om Saul.
Ja muistamme.
Och vi minns.
Herra sanoo miehelle, jolla on käsitykset.
När Herren säger till en man som har tankar om Saul, att han är en grym man. Han tar fast troende när Herren tilltalar honom, så uppmanar han honom att gå till den här mannen. Och när Ananias förundras och förskräcks av det här, så säger Herren till honom att gå dit. Jag har valt honom som mitt vapen och mitt redskap.
Sitten otan toisen miehen, josta täällä.
Sen kommer jag ta upp en annan man som vi också har talat om här.
On jo maanantai,
niin voi sanoa, nu är det redan måndag. Puhujan
kiusaukset on siinä, että
så kan man säga att predikantens frestelser handlar om att man tror att allting har pratats om redan, men vi kan säkert hitta något. Om vi pratar om David, så minns vi det också, hur profeten Samuel gick till Isaks hem för att leta efter en kommande konung. Och framför honom så kommer man med bröder, en och en.
Muistaakseni ensimmäisenä Eliab-niminen.
Om jag minns rätt så kommer en bror som heter Elia. En stor och ståtlig man. Och Samuel kommer att tänka på att där är den blivande kungen. Men vi kan läsa ur Samuels bok om vad Gud har för åsikt om det här. Men Herren sa till Samuel: titta inte på hans storlek, på hans ståtliga utseende.
Minä en hänestä välitä.
För jag bryr mig inte om honom. Och sen säger han också att Herren ser inte som en människa ser. Människan tittar på det som är utanför, det yttre, men Herren ser in i hjärtat. Min broder och syster, Gud ser även in i ditt hjärta. Och därför så sänder han ut dig att prata med dina närstående, om de pratar med dina barn. Gud vet att du har, att just du har de rätta orden. Känns det som det för dig när du skulle behöva gå och tilltala en kär vän eller någon väldigt närstående människa? Att känns det som att du har de rätta orden? Det känns säkert inte så. Man kan ha helt annorlunda tankar. Det kan vara väldigt svårt ibland att gå till en närstående och tilltala och samtala med den. Men Gud, han verkar på detta sätt. Barn, föräldrar till barn har han också placerat på såna här uppgifter. Om jag minns rätt så säger Luther på det här sättet ungefär att de här barnen har vi inte gett på skoj, utan barnen har ett stort ansvar och att föräldrarna verkar med Guds kraft.
Meidän tässä tekstissämme siis nyt Jumala lähettää.
I vår text här nu så skickar Gud Jona en andra gång. Det minns den första gången. Det gick lite dåligt. Men på den andra gången så berättar det här om det att Gud inte gav upp, utan att han förverkligar sina planer.
On kertomuksia, joista
i Bibeln finns många berättelser
heti,
där några människor lyssnar direkt och lyder och gör som Guds vilja är. De gör efter Guds vilja och några är motståndare och några gör ingenting alls.
Otan tähän kolme esimerkkiä.
Jag tänkte att jag skulle ta upp två stycken eller tre stycken exempel om bekanta personer, bibliska personer. Den första är Abraham. I första Moseboken så berättas det
Jumala tahtoi
om hur Gud ville pröva Abraham.
Ja sanoi
och sa
Abraham.
Abraham.
Siis kutsui nimeltä Abraham.
Alltså kallade honom vid namn.
Abraham.
Abraham. Vad var Abraham svarade? Här är jag.
Sinä meille esimerkki.
Där finns ett exempel för oss att när man kallar dig är du färdig och klar för att säga här är jag.
Toisena otetaan Mooses, joka
det andra exemplet är Moses.
Vähän lähemmäksi ainakin itseäni.
Som är lite närmare mig själv i alla fall.
Muitakin.
Och jag tror att det finns andra här som känner likadant.
Moosesta menemään.
Gud ber Moses
tuon faraon kanssa.
Att han ska gå och förhandla med farao.
Vapauttamisesta.
Om att man ska befria israeliterna.
Tässä olen, lähetä minut.
Då säger Moses, här är jag, sänd mig.
Me luemme
i andra Moseboken.
Sanoo,
där nyt. Kan vi läsa.
Minä olen sinun kanssasi, kun puhut,
ja Gud säger, sinulle, gå nu, jag är med dig när du talar och jag ska ge dig råd om vad du ska säga.
Moses vastaa,
vad är det som Moses svarar? Moses säger,
herra, lähetä joku muu.
Jag ber dig herre, skicka någon annan. Känner du igen detta?
Johonkin tällaiseen.
När vi blir ombedda att göra någonting sådant, då tänker man ofta att kan inte någon annan göra det här? När jag lovar att vi skulle ta upp tre personer så ska jag ta upp någon väldigt bekant också, nämligen Jesaja. I Jesajas sjätte kapitel
on edeltänyt tapaus.
Där finns en tidigare händelse, men Jesaja har fått bättringens nåd. Och när man kallar Jesaja,
Jesajan kirjassa sanottiin, että
så sägs det i Jesajas bok.
Äänen sanovan, kenet minä
jag hörde Herrens röst säga,
sanan
vem ska jag sända? Niin, vem skulle kunna gå ut som budbärare?
Jesaja.
Och då svarar Jesus, här är jag, sänd mig. Jag kommer att tänka på bara den här kristenhetens missionsarbete. Hur man i Indien och i Pakistan och runt i världen. Där finns det människor som är färdiga för att och beredda på att föra det här budskapet vidare till bekanta, till framlingar. De har tagit emot den här uppgiften.
No niin. Textimme jatkui siis, että
texten fortsätter
att
Gud säger att han ska bege sig till Ninive, den stora staden, och förkunna vad jag befaller.
Julista se sanoma. Eli
förkunna det som jag befaller. Man behöver alltså inte tala ur sig själv, utan man ska förkunna bara det som Gud talar. Vi ändrar inte ordet. Vi lämnar inte bort något och vi kommer inte heller lägga till något. I Korintsebrevet, i andra Korintsebrevet.
Selittää tämä vielä tarkemmin. Hän sanoo, että
så förklarar Paulus det här lite bättre.
Ole sellaisia kuin ne monet, jotka kaupittelevat.
Han säger att vi åtminstone inte är många som många andra som förhandlar med Guds ord.
Kristusta.
Vi förkunnar det inför Gud och genom att tjäna Kristus.
Ja sellaisena kuin se tulee Jumalalta.
Oförfalskat och precis sådant som det kommer från Gud.
Palvelutehtävä, mitä minäkin yksi.
Vi tjänar Kristus. Det är den tjänst som även jag som en svag människa och Guds barn försöker genomföra.
Tässä palvellaan Kristusta.
Vi tjänar Kristus.
Sananpalvelijan kautta.
Och som ordet tjänare så tjänar man även er kära mötesgäster.
Tuo äskeinen taikka tuolla edellä, kun Oli puhetta siitä
tidigare när vi talade om Moses.
Estelystä ja
om hur Moses inte ville göra som Gud sa och hindrade.
Niin oikeastaan Biblia
när det sades att jag är med dig så säger egentligen Biblia så här.
Mene nyt.
Gå nu.
Minä olen sinun suussasi.
Jag är i din mun.
Minä olen sinun suussasi ja opetan sinua mitä.
Jag är i din mun och undervisar dig om vad det är du behöver säga.
Biblia tuo sen vielä lähemmäksi.
Biblia för det här budskapet lite närmare.
Näin siis pyydettiin Joonaa kertomaan se, mitä Jumala sanoi. Ja tässä on meillä
alltså var det så här som det ombads att man skulle berätta om det Gud sa. Och precis på samma sätt så behöver vi vaka som ordets tjänare att vi ska tala om det som Gud vill att vi ska tala om. Det har jag också bett om när jag har kommit hit framför er.
Minulla on se rukouksen mieli, että minä
så har jag den bönen sinne att jag vill tala till dig, kära vandringsvän. Kanske just till dig som kanske sitter i det här mötet, precis som Jona. Det har inte alltid känts som att man har mått bra, utan man kanske har levt i fördärv eller fördärvet har tryckt. Man kanske har haft ångest. Det egna fördärvet och otåligheten tynger ner. Just till dig så skulle jag vilja förkunna alla synder förlåtna i Jesu namn och blod och hans dyrbara försoningsblod. I Jesu namn och blod. Alla synder är förlåtna.
Nyt Joona meni Niiniveen niin kuin Herra oli käskenyt.
Och Jona begav sig till den här stora, oerhört stora staden. Det tog 3 dagar för att färdas genom den.
Joona kävi kurssin, mutta emme käy muistelemaan sitä kurssia. Hän oli ollut kalareissulla.
Joona, han gick en kurs, men vi kommer inte prata så mycket om den kursen. Han hade varit på en fiskeresa. Och nu hade Joona efter den här resan
valmis lähtemään.
Han var färdig för att gå.
Ei Joona enää vastannut paljon ja
Joona han svarade inte.
Joonaa kouluttaa, mutta Jumala ei
han svarade inte emot längre och det krävdes svårt arbete för att fostra honom. Siellä men Gud ändrade inte sina bud.
Jesaja oli mielenkiintoinen kohta, kun Jesaja ennustaa.
I Jesajas bok så var en intressant del när Jesaja förutspådde att Gud skulle befria israeliterna från den assyriska herraväldet. Och i det 14:e kapitlet så sägs det.
Herra
så framgår Guds vilja.
Totisesti minä olen ajatellut.
Att Herren Sebaot har svurit och sagt, sannerligen har jag tänkt att det jag har tänkt kommer att hända. Det jag har bestämt, det kommer att hända och ske.
Sionin laulussa 63.
I Sionsången 68 så sägs det att du kommer aldrig ändra dig. Du tittar på mig och ser ner på mig. Du hjälper till på trons väg så att jag kan följa dig. Om det finns någon här på det här mötet som har tvivlat att min färd går så dåligt, att Gud kommer att ändra sig, han kommer ångra det. Att han var en så dålig vandrare. Så kan det kännas för dig och även för mig ibland. Men Gud kommer inte att ändra sin åsikt. Han som har gjort ett gott arbete i dig, han kommer att vilja avsluta det en gång. Med Guds kraft kommer vi till himmelska hemmet.
Tässä kerrottiin meidän tekstissämme, kuinka Joona lähti
kulkemaan. I vår text så berättades det om hur Joona började vandra runt i staden och han ropade om 40 dagar ska Ninive förstöras.
Jumala antoi Niniveläisille aikaa tehdä parannuksen.
Gud gav tid för dem i Ninive att göra bättring. Det kallar man för en omvändelsetid.
Parannuksen.
Gud ger människan en tid där han kan omvända sig och göra bättring. Och jag tänker att om det är någon som lyssnar på den här predikan som inte har gjort bättring, jag säger till dig att det är värt att göra det. Nu när det är en omvändelsetid. Nu när Gud tilltalar dig. Vänd dig inte om. Vänd dig inte så som den rika ungdomen en gång gjorde från Jesus, som gick bekymrad och bedrövad iväg.
Tämä Joonan saarna.
Jonas predikan.
Kun Joona sanoo 40 päivää,
när han säger att de 40 dagar, så säger psalmskrivaren så här. Lär oss hur kort våran tid är, så att vi kunde få ett vist hjärta. Jonas predikan är alltså att Ninive ska förstöras.
Kyllä me sanomme, että kyllä se Joonan saarna sisälsi myös sanoman Jumalan
arv. Vi kan också säga att Guds, eller Jonas predikan, den innehåller även ett budskap om Guds nåd. Det ser vi av det som hände.
Tuominnut niitä niiniveläisiä, niin kuin joskus sanotaan Jumalan lapsista, että te tuomitsette.
Joona, han dömde inte personerna från Ninive, precis som man ibland kan säga om Guds barn, att de dömer andra. Jesus säger i Johannes evangeliet att om någon avvisar mig och inte tar emot mina ord, så är han sin egen domare. Det ord som jag har talat, det är det som dömer honom på den yttersta dagen.
Sen kuultuaan Niniveen asukkaat uskoivat.
När människorna hade hört det här i Ninive, så trodde folk på det Gud hade sagt. De utlyste en fasta och alla stora som små klädde sig i säcktyg.
Ne kuulivat Joonan saarnan. Olen sitä miettinyt.
De lyssnade på Jonas predikan.
Kalanoksen tämä, voisiko sanoa resubekka.
Jag har tänkt på det någon gång, att en man som en fisk spydde upp gick mitt i en sån här väldigt stor stad och ropade runt att om 40 dagar sen kommer staden förstöras. Om de hade tänkt sig som en människa kan tänka, att en sån där man försöker säga någonting där. Men nej. De lyssnade och hörde Guds kallelse. Har du, kära vän, tänkt om din närstående? Att tänk om de kunde höra Guds kallelse. Att de inte ska tänka.
Att det är en människans poet.
Att, det inte, att de inte ska tänka att det är människans tal.
Och
människorna i Ninive, de kände att det var Guds röst de hörde. Här på mötena har man påmint oss om det, om romabrevets del, där man berättar om att tron kommer genom att höra. Men det är Kristi ord som ger upphov till hörandet. När de här invånarna i Ninive, de trodde på det som den här Jonas sa. Så använde Jesus detta som exempel för sina samtida åhörare. När Jesus talar till Israels folk, så säger han att på den yttersta dagen kommer Joona
i
Ninive att komma döma hela den här generationen. Anledningen var att invånarna i Ninive, de trodde på den här enkla predikan, när det var en sådan enkel man som predikade för dem. Att nu framför er så finns Guds son, eller någon som ett Guds sändebud. Alltså han jämför denna Jonas predikan och hans situation.
Niin, se olikin Matteuksen evankeliumissa täällä Niiniveen.
Se var också i Matteus evangeliet.
Yhdessä tämän sukupolven kanssa ja langettavat sille tuomion. He kääntyivät, kun Joona saarnasi.
Att invånarna i Ninive står upp till dom tillsammans med denna generation och fäller en dom över dem. De omvände sig när Jona predikade för dem. Det här handlar det om. Det här handlar mer än bara Jona.
Nöyryyttä.
Det handlar om ödmjukhet.
Me ajattelee, että täällä puhuu jotkut
att vi inte ska tänka
miehet.
Att det är några gamla gubbar som pratar här. Att tiden har förändrats.
Nyt ajatellaan asioista toisin.
Att nu tänker vi annorlunda om saker.
Tätä sieluvihollinen olisi sanomassa, että ei kannata.
Det här skulle själafienden gärna vilja säga. Att det inte är värt att lyssna. Att jag tror på ett lite annat sätt.
On kysymyksiä.
Det finns frågor
kannattaa käyttää omaa järkeä.
Som man bör använda det egna förnuftet till, så säger själafiendens röst.
Raamattu sanoo, jolla korvat on.
Men Bibeln säger att den som har öron, den ska höra
vad
anden säger till församlingen.
Ette te ole, jotka puhutte, vaan minun isäni henki.
Det är inte ni som talar utan min faders ande. I Guds rike är det Guds ande. Det är värt att lyssna.
Tässä kerrottiin, että ne
här berättas även
ja pukeutuivat säkkivaatteeseen.
Att de förkunnade en fasta och klädde sig i säcktyg.
Paasto yhdessä säkkivaatteen kanssa.
Att fasta tillsammans med säcktyg. Jag läste någonstans.
Oli vertaus kuvallisesti.
Att det var en liknelse. Att de avstod ifrån att leva ett syndfullt och njutningsfullt liv. Säckväv var inte så mjukt att ha på kroppen. I Lukas evangeliets kapitel 16 så sägs det att Jesus berättar om en rik man som hade kläder som var av purpur och finaste linne och han levde ett lyxigt liv varje dag. Han omvände sig inte heller. Han vaknade först då, för sent. Han vaknade först i dödsriket. Och där gnällde han och berättade och plagade han och sa att han plågas svårt i denna eld. Vår text fortsätter sen. När Gud såg vad de gjorde och att de uppförde med sin ondska avstod han från att det onda han hade hotat dem med. Han lät det inte ske.
Jumala näki, että he kääntyivät.
Gud såg att de omvände sig. Gud ser in i människas hjärta. Han såg att de gjorde bättring. Här har man också talat om ganska många gånger om vad bättring är. Och att en människa kan göra bättring. Då behöver man några saker närvarande. Det är inte en bättring att en människa tänker att nu ska jag fungera på ett lite annat sätt. Jag börjar göra några goda gärningar och jag försöker undvika ont. För att en människa ska kunna göra bättring så behöver det finnas Guds rike. Och evangeliumets ord. Och den är också närvarande nu, Guds ord. Även i detta möte så kan en människa göra bättring.
Se todellinen parannus ei oikeastaan ole muuta kuin katumusta ja vaivaa, eli peljästyksiä.
Den verkliga omvändelsen är egentligen inte mer än att man känner ånger och oro. Det vill säga rädsla på grund av synden, precis som katechesen säger. Samtidigt är tron på evangeliet att synderna är förlåtna. Så var det även för dem i Ninive. Att när Jona var där så förkunnade han Guds ord. Och då hade de en möjlighet att göra bättring.
Ja, Jumala muutti mielensä.
Och Gud ändrade sig. Han avstod ifrån att det onda skulle ske. Människorna i Nineve fick alla sina synder förlåtna.
Mutta jos minä uhkaan jumalatonta kuolemalla, sanoo Hesekielin,
Men om jag hotar den gudlösa med döden, som man säger i Hesekiels tredje kapitel, att han vänder sig om från synden och gör vad som är rätt och gott.
Hän tekee nyt oikein ja toimii vanhurskaasti.
Att han gör rätt och gör, handlar rättfärdigt. Och därför får han leva.
Tuo, jollakin saattaa olla vähän kysymystä siinä mielessä, että
någon kan fråga sig.
Että miksi Joona sitten suuttui.
Att varför blev Joona arg egentligen? Skulle det inte vara gott att tänka att, att när människor gör bättring.
Oikeastaan tuo tilanne oli sellainen, että
men den här situationen var så att, att det assyriska riket niin, som Ninive tillhörde
tosi, pahoja juutalaisia.
De var väldigt onda och elaka mot judarna.
Loppuosassa, että,
och i den här slutdelen så sägs det också att de kunde inte ens skilja på höger och vänster hand.
Siinä nousi varmasti tällainen viha taikka tällainen.
Då uppstod säkert en sådan virede eller ett hat att till sådana här människor ska vi nu ge nåd till som hela tiden har varit till besvär och gett ångest. Sådan finns även i vår tid att för någon troende så kan de hamna i en sådan situation. Att det kan kännas svårt att ge förlåtelse till någon, en tidigare fiende.
Täällä on muisteltu täällä seuroissa esimerkiksi Pietaria, joka
här på mötet så har man kommit ihåg Petrus som hade åsikter om när han skulle träffa Cornelius. Så undervisade ju Gud honom när han sänkte en syn från himlen. Där det var en ande som sa att han skulle slakta och äta. Men Petrus tvekade. Och då sa anden till honom att det som Gud har renat, kalla inte det för orent.
Tuo on juuri yksi sellainen, että kun me joudumme,
det är ju ett sådant exempel. När vi hamnar i en situation där vi själva anser att vi har blivit behandlade fel, då är det en plats där vi ska strida, en kamp att utkämpa. När Petrus kom till Jesus och sa det, hur många gånger ska jag ge min broder eller ska jag förlåta min broder när han har syndat? Det kan kännas som att Petrus också i något tillfälle kände att han hade slut på tankar och idéer. Han kanske kände att någon inte ska komma och be om förlåtelse så ofta. Sen på slutet här så står det att skulle då inte jag bekymra mig om Ninive, den stora staden där det bor över 120 000 människor som inte ens kan skilja på höger och vänster och dessutom många djur. Den här texten, den öppnar Guds nåd för oss och Guds barmhärtighet. På samma sätt så visade den vägen för dem i Ninive, men även för dig och mig. Kära broder och syster och vandringsvän, vi får be Gud om att vi ska bli tåliga och få tålamod i vardagens kamp och på den här vägen och vandringen. Att vi skulle orka vara barmhärtiga även mot varandra. Nu också kära broder och syster och reskamrat. Det närmar sig den stunden när vi ska gå tillbaka till vardagen.
Och
jag önskar att jag kunde ger dig en matsäck som du kan ta med dig till vardagen. Men Gud, han hjälper oss nu. Han hjälper oss även i vardagen. Även i denna stund, kära vandringsvän, så får du upplyfta ditt hjärta och tro i Jesu namn och blod. I Jesu namn och blod är alla synder förlåtna. Alla synder är förlåtna. Får jag också tro mina egna synder och tvivel förlåtna? Jag vill tro tillsammans med Guds flock. I Jesu namn. Amen.
Seurapuheen piti Tapio Majuri Vaasasta.